Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Red Hot City är en sakprosabok om hur Atlanta har förändrats under ungefär 3 decennier från 1990 till 2020. Dan Immergluck, professor i urban studier vid Georgia State University, analyserar bostadsmarknaden, segregation, gentrifiering och den politik som har format stadens olika delar. Boken är inte en allmän statsbiografi, utan en empiriskt grundad studie av hur ras, klass, markpriser och politisk makt samverkar. Atlanta används som ett detaljerat fall, men frågorna känns igen från många växande städer, även i Sverige. Där ny infrastruktur och bostadsbyggande kan höja värden utan att automatiskt skapa plats för hushåll med låga inkomster. Immergluck beskriver en stad där centrala områden har gentrifierats på ett starkt rasifierat sätt, samtidigt som förorterna blivit mer mångskiftande. Syftet är att visa att bostadsotrygghet och undanträngning inte är oavsiktliga bieffekter. De följer av konkreta beslut om skatter, markanvändning, investeringar och skydd för hyresgäster. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Atlanta som modell för rasifierad gentrifiering. Bokens centrala argument är att Atlantas omvandling inte kan förstås enbart genom utbud och efterfrågan på bostäder. Stadens historia av rumslig segregation har skapat olika villkor för svarta och vita invånare, och dessa villkor fortsätter att påverka vem som kan bo kvar när markvärdena stiger. Immergluck följer hur centrala Atlanta har blivit attraktivare för mer välbeställda hushåll, medan många svarta hushåll och låginkomsttagare har mött högre hyror, förlorade billiga bostäder och begränsade alternativ. Samtidigt har befolkningssammansättningen i förorterna förändrats, med större raslig och ekonomisk mångfald. Detta innebär inte nödvändigtvis att segregationen försvinner, utan att dess geografi skiftar. Vissa välbärgade förorter har dessutom försökt behålla kontroll genom exempelvis lokal zonindelning och starkare kommunal styrning. Analysen gör frågan konkret. När ett område blir mer eftertraktat är det inte bara en fråga om upprustning, utan också om vilka boende som får del av förbättringarna och vilka som får bära kostnaden. För svenska lyssnare ger detta en användbar kontrast till diskussioner om områdesutveckling, där ojämlikhet ofta beskrivs som ett resultat snarare än som en följd av politiska vägval. För det andra, Beltline visar hur infrastruktur kan driva upp bostadspriser. Atlanta Beltline är ett av bokens viktigaste exempel på hur ett stort stadsutvecklingsprojekt kan förändra en bostadsmarknad. Projektet består bland annat av leder och grönområden längs tidigare järnvägskorridorer och har gjort områden nära sträckningarna mer attraktiva. Immerglucks poäng är inte att parker, gångvägar eller kollektivtrafiknära miljöer i sig är problem. Problemet uppstår när offentliga investeringar höjer markvärden och lockar spekulation, medan skyddet för befintliga boende är för svagt. Efterfrågan koncentreras då till närliggande kvarter, och hyresgäster med små ekonomiska marginaler riskerar att trängas undan innan de hinner få del av projektets fördelar. Mekanismen är välkänd i växande städer. Förväntningar om framtida förbättringar kan räcka för att investerare köper mark, höjer hyror eller ersätter äldre hyresbostäder med dyrare bostäder. Boken placerar därför Beltline i ett större politiskt sammanhang där tidpunkten för bostadsskydd och finansiering av prisvärda bostäder blir avgörande. Perspektivet är relevant också i nordiska städer. En ny spårväg, station eller park kan vara socialt värdefull, men utan parallella åtgärder kan den förstärka boendesegregationen istället för att minska den. För det tredje, eliter, skattepolitik och ombyggnad formar vem som får bo kvar. Immergluck riktar uppmärksamheten mot de institutioner och ekonomiska intressen som ligger bakom stadsomvandlingen. Boken undersöker hur företag, fastighetsaktörer och politiska eliter påverkar utvecklingsprioriteringar, och varför deras beslut ofta gynnar projekt med höga markvärden framför bevarandet av billiga bostäder. Ett viktigt exempel är underbeskattningen av kommersiella fastigheter i Fulton County. Enligt Immergluck begränsar detta de offentliga resurser som skulle kunna användas till bostäder för hushåll med låga inkomster. Frågan framstår därmed inte som enbart ett budgetproblem, utan som ett problem med hur skattebördan och utvecklingsvinsterna fördelas. Han kritiserar också ombyggnadsprojekt som riktas mot områden med äldre och relativt billiga hyresbostäder. När sådana bostäder försvinner är förlusten större än enskilda lägenheter. Hushåll förlorar närhet till arbete, skolor, nätverk och service, och den regionala bostadsmarknaden får färre alternativ som faktiskt är överkomliga. Denna del skiljer sig från enklare berättelser om att marknaden bara följer invånarnas önskemål. Boken visar hur politiska regler och offentliga beslut bestämmer vilka investeringar som blir lönsamma. Vilka områden som får omvandlas och om det finns resurser för att skydda dem som annars riskerar att flytta. För det fjärde. Begreppet prisvärd bostad måste kopplas till verkliga inkomster. En viktig praktisk fråga i boken och i Immerglöcks offentliga arbete gäller hur prisvärda bostäder definieras. I USA används ofta områdets medianinkomst, AMI, för att avgöra vilka hyror som räknas som överkomliga. Men Atlanta ingår i en mycket stor storstadsregion där inkomsterna skiljer sig kraftigt mellan kommuner och stadsdelar. En hyra kan därför uppfylla en formell standard och ändå vara ouppnåelig för boende i ett låginkomstområde. Immergluck betonar att problemet inte löses enkelt genom att byta geografiskt mått. Han förespråkar istället lägre inkomsttrösklar, exempelvis bostäder riktade till hushåll med 30% eller 50% av medianinkomsten snarare än 80%. Resonemanget handlar om djupare prisvärdhet. Om bostadspolitiken främst producerar lägenheter för hushåll med relativt stabila inkomster lämnas de som har störst behov utanför. Det gäller särskilt hushåll som redan är hårt drabbade av rasifierade inkomstskillnader och osäkra arbetsvillkor. För en svensk publik kan frågan jämföras med skillnaden mellan en nominellt subventionerad bostad och en bostad vars hyra faktiskt ryms i en hushållsbudget. Boken kräver alltså att politiken prövas mot vilka människor den når, inte bara mot hur många bostäder som får etiketten prisvärda. Slutligen, bokens reformer förenar nybyggande med skydd mot undanträngning. Red Hot City stannar inte vid diagnosen av en ojämlik bostadsmarknad. Immergluck pekar på flera åtgärder som tillsammans skulle kunna minska undanträngningen. Atlanta behöver, enligt hans bedömning, investera betydande summor varje år i bostäder för hushåll med låga inkomster. En del av finansieringen skulle kunna komma från en mer rättvis beskattning av kommersiella fastigheter, men pengar till nyproduktion räcker inte. Han framhåller även starkare skydd för hyresgäster, rättvisa bostadslagar och möjligheter för lokala myndigheter att reglera hyror. I Georgia är möjligheterna till sådana regleringar begränsade, vilket visar att bostadspolitik ofta avgörs på delstatsnivå och inte enbart i stadshuset. Boken lyfter också fram ansvaret vid ombyggnad. Om familjer ändå tvingas flytta bör de få ersättning och konkret hjälp att hitta en ny bostad som de har råd med. Denna kombination är viktig eftersom den förenar förebyggande regler med stöd när skadan redan sker. Författaren argumenterar därmed inte för att stoppa all utveckling utan för att fördela dess vinster och risker annorlunda. En mer inkluderande stad kräver både långsiktig finansiering. Regler som begränsar marknadens skadliga effekter och tydligt ansvar för människor som påverkas av offentligt stödda projekt. Sammanfattningsvis, Red Hot City passar särskilt väl för läsare som vill förstå sambandet mellan planering, bostadsekonomi och rasifierad ojämlikhet. Den är relevant för studenter och yrkesverksamma inom samhällsplanering, bostadspolitik, geografi och socialt arbete. Men också för boende och beslutsfattare som vill granska vilka följder stora utvecklingsprojekt får. Den praktiska nyttan ligger i att boken gör abstrakta termer som gentrifiering, spekulation och prisvärdhet begripliga genom deras konkreta konsekvenser för hyror, flyttar och tillgång till stadsdelarnas resurser. Intellektuellt erbjuder den en modell för att se staden som resultatet av institutionella beslut, inte som en neutral marknadsmaskin. Det som särskiljer boken från många bredare skildringar av amerikanska städer är dess tydliga geografiska fokus och dess långa tidsperspektiv. Atlanta behandlas inte som ett exotiskt undantag, utan som en stad där nationella mönster blir särskilt synliga. Immergluck kopplar också historisk segregation till nutida fastighetsmarknader, skattepolitik, regionala maktförhållanden och infrastrukturinvesteringar. Därmed undviker boken både förenklade hyllningar till urban förnyelse och idén att varje förändring är förutbestämd. För svenska läsare är värdet främst jämförande. Institutionerna skiljer sig åt, men frågan är välbekant. Vem kan stanna när offentliga investeringar gör ett område attraktivare? Och vilka politiska verktyg krävs för att utveckling inte ska innebära exkludering? Om du vill stödja Dan Immergluck, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!